Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Idag ska vi intervjua Dinesh Sare, även känd som värdeinvesteraren, från diverse poddar som Game of Stocks och även Redeye. Och vi vill även tacka vår ansvarig utgivare Finwire Media, men varmt välkommen Dinesh.
Tack så mycket.
Välkommen, välkommen. Och som vanligt så vill vi försöka måla upp ett personporträtt innan vi blir mer tekniska och snackar investeringar. Mm. Så vem är Dinesh Sare som person och investerare?
Jag ska komma in på det, men jag vill bara börja med att säga kul att vara här. Mm. Jag lyssnar mycket på Aktiesnack faktiskt. Jag tycker en av de bättre poddarna.
Då kan jag passa på att hoppa in där och säga att jag har ju lyssnat väldigt mycket på din podd också, Game of Stocks.
Ja.
Så det känns lite extra kul idag tycker jag att faktiskt få sitta på andra sidan i min egna podd och intervjua dig som jag har lärt mig mycket av tidigare.
Ja, kul.
Ja, du är ändå lite med en av de OGs när du kommer till podden.
Det skulle jag säga.
Ja, men kanske faktiskt. Nej, men jag tycker det är en jättebra podd. Alltså ni har bra uppslag av bolag, alltså roliga bolag också. För att alltså, det finns andra bra poddar, Kvartersaktiepodden till exempel. Men det är många av deras bolag jag är inte intresserad av. Mycket så här, konsultbolag och bara vissa branscher, verkstadsbolag och så är jag inte intresserad av. Så ni har en bra mix och sen gött snack liksom.
Grymt, uppskattas. Så ser vi till att ha det idag igen då.
Ja, men lite om mig då. Jag är 35 år gammal, född och uppvuxen i Stockholm. Två barn, eller spin-offs som jag brukar kalla det. Jag hoppas att man har bättre utveckling än vad jag har haft i livet. Och ja, sambo då. Och sen brukar jag skämsamt säga det som en billig hund från Blocket. Jävla salig blandning. Jag är svensk, persisk, finsk, rysk. Så jag är en riktig blandras.
Ja.
Livslång nörd. Spelat tv-dataspel sedan jag var jätteliten. Super Nintendo. Kommer ihåg det här Voodoo 2-grafikkortet. Ni kanske är för unga för det.
Nej, det minns faktiskt inte riktigt.
Ja.
Vilken konsol är det?
Nej, alltså grafikkort på datorn. Voodoo-grafikkorten. Okay. Det var typ såhär, Intel Pentium 2 tiderna.
Vi hade som sagt, det är du som är det OG.
Jag är OG. Och sen höll på med till Warhammer när jag var liten. Målade gubbar och spelade inte så mycket, men målade mest. Kör D&D nu, så det är lite hela heliga treenigheten av nördighet, tror jag. och gör alla de tjejerna. Läser mycket fantasy, sci-fi-böcker. Men sen läser jag generellt sett alltså, filosofi och psykologi, behavioral science och mycket investeringsböcker, men
hur kom du in på investeringar och hur började du med podden också?
Bra fråga. Jag var inte så intresserad av investeringar när jag var ung. Pappa höll på lite med aktier. Men han gjorde inte så mycket research. Det var mer så här, köpte lite, hört på av kompisar om lite bolag och sådär. Men jag blev aldrig riktigt intresserad. Jag hade väl inga pengar heller, så det är ganska lönlöst att hålla på med aktier. Sen när jag började jobba som ingenjör, så hade jag en ingenjörslön, men jag hade kvar mina studentvanor. För lite Tyler Durden-citatet från Fight Club alltid tilltalar mig. Den här, people buy things they don't need with money they don't have to impress people they don't like. Och jag har alltid tänkt så här, varför spenderar man på så mycket materiella saker?
Så du har lite deferred gratification genan?
Ja, men verkligen. Alltså jag är en sån där som övertänker saker. Jag tänker liksom, varför dricka champagne när man kan dricka kava? Mm. Och så är folk så här, men du bara inte, din acquired taste. Men varför ska jag acquire en taste som är dyr? Alltså jag har bara liksom aldrig förstått vissa saker. Så jag har alltid haft, alltså hade det inte varit för min sambo hade jag bara haft en madrass, en TV och ett PlayStation typ. Så jag är ganska, men low maintenance om man säger så. Men då fick jag ganska mycket överskottskapital. Och ville inte spendera det på materiella ting. Så då var det mer så här, vad ska jag göra med mitt kapital? Och började läsa på om investeringar. Blev intresserad direkt av någon anledning. Och insåg att jag inte bara ville investera passivt. För det var ju det som var tipsen. Liksom, så här, med att köpa en indexfond. Men eftersom jag blev intresserad så tänkte jag, nej, jag ska försöka göra aktivt. Började läsa Intelligent Investor. Som många gör, tror jag. Även
det är ändå en tung bok att börja med.
Precis, det är inte den lättillgängligaste boken. Jag skulle snarare rekommendera One Up on Wall Street eller något sånt där. Men det blev Intelligent Investor. Och sen gick jag typ en lite konstig väg. Jag gjorde en omvänd Dunning-Kruger. Jag tror jag hade lågt självförtroende i början och trodde att jag inte kan där. Så jag höll mig till ganska kvalitativa bra bolag som så här Walmart, Apple. Och
det är en av de första jag hört som gör det, tror jag.
Nej, men det är det som är sjukt. Nej, men det roliga är att jag gick en omvänd Dunning-Kruger. Så i mitten av min resa började jag göra dumma misstag för att jag blev kaxig för att det gick ganska bra i början. För att jag liksom, min introduktion till investeringar var att ta det försiktigt, vara klok, det Buffett visade om. Sen fick jag någon Dunning-Kruger-grej i mitten där, gjorde massa tabbar. Jag gör väl fortfarande tabbar, men mindre. Och nu känner jag väl äntligen att jag gör lite mindre tabbar. Och
hittat sweet spoten.
Ja, men så jag började precis. Jag började med Graham Buffett och det är det jag tyckte var bäst med. Det som du var inne på, det är ju en ganska tung bok. Men jag tyckte Mr. Market-delen var den som var mest fascinerande. När jag kom liksom helt utifrån börsen. Och bara, men hur fan kan det vara så här? Kan det verkligen svänga så mycket?
Det är väl kanske Mr. Market och Margin of Safety, skulle jag själv säga, som är de liksom blytunga sakerna.
Sen tyckte jag NetSnet var intressant, även om det inte går att applicera idag. Men jag tyckte det var intressant att man kunde liksom gräva i en balansräkning och hitta något som var värderat under de faktiska tillgångarna, fast det bara står där svart på vitt. Hur kan det vara så ineffektivt? Mm. Det är ju inte det idag. Svårt att hitta NetNets, men
men det här fick du in på Twitter då?
Ja, så jag blev intresserad av börsen, jobbade som ingenjör, jobbade som beräkningsingenjör i 6 år. Sen började twittra, skriva, blogga om aktier, fick en följarskara, vet inte varför egentligen. Men jag skrev väl publikanalyser, men ganska mycket utbildande också. Och försökte lära andra, jag skrev någon fundamentalanalysskola som blev ganska populär. Och sen på den vägen här, sen fick jag, som ni vet, så Twitter är ett bra ställe att nätverka och hitta andra likasinnade.
Men Twitter ledde till podden. Mm. För där så kom du i kontakt med Investicus. Ja. Och sen så blev du rekryterad till Redeye genom podden.
Exakt.
Det är så jag förstått det.
Ja, men lite så. Alltså stjärnorna stod rätt. Jag blev permitterad från mitt jobb som beräkningsingenjör. Och sen precis då behövde Redeye en gaminganalytiker. Och jag är en livslång gamer och superintresserad av aktier och vill pivota och egentligen göra något helt annat. Det är det klassiska, liksom jobba med sin passion så jobbar man inte. Och just då så Thomas Otterbäck som är annan aktiechef eller analyschef på Redeye, han hörde av sig och sa, men är inte du intresserad? Och så fick jag en chans där, vilket jag är jätteglad för.
Och nu när du har slutat på Redeye och kan berätta vad du verkligen tycker.
Ah,
hur var det där då? Att jobba? Jag har också varit där.
Jag har ju inget att jämföra med. Men jag tycker det är en grymt bra kultur. Vad jag förstått det, jag har inte jobbat på storbank, men så är storbankskulturen helt annorlunda. Det är slips och morgonmöten. Och på Redeye kan du komma in med shorts om du vill.
Gäller det bara kläder eller även liksom workload och sådana saker?
Jag har förstått att workloaden är. Vi, utan att nämna några, jag har haft kollegor som har kommit tillbaka, som har gått till andra banker.
Mm.
Som egentligen tycker work-life balance inte är hållbar. Så jag skulle säga att workloaden är lite bättre eller lägre, om man ska säga så, på Redeye. Men kulturen var bra. Var frågan om vad jag tycker egentligen.
Ja, nej, men vad du tycker om det. Och min reflektion var ganska mycket att folk var väldigt intresserade av aktier. Och det var en grej som var jävligt kul.
Alltså, ja, för du jobbar ju där, eller?
Ja, exakt. Och vem du än pratade med så var de verkligen intresserade och brann för det i princip. Och det känns som att det är väldigt viktigt för Redeye att man har den inställningen och den kunskapen när man börjar där.
Jag tror det är därför jag fick en chans för att jag var aktieintresserad.
Ja.
Och jag tror att det är viktigt för dem att man är det. Så det är en väldigt rolig arbetsplats på det sättet också. Jag tror att det finns många analytiker som inte är aktieintresserade eller intresserade av att investera heller.
Ja, men verkligen.
Så det är kul att se att det verkligen. Jag tror att analyserna borde bli bättre också då. Kan man
absolut.
Så.
Kan du berätta lite om skiftet då från att ha varit privatinvesterare till att börja på en investmentbank och liksom de insikterna som du fick av till exempel deras värderingsframework och där kommer vi säkert in på det sen, men jag har också hört att Redeye har en ganska speciell modell för att räkna ut VAC och sådana här saker, eller det har ju faktiskt du berättat för mig, Magnus, för att Magnus har jobbat där. Men börja i den änden i alla fall, skiftet från att vara privatinvesterare till att bli professionell då.
Jag tycker största omställningen var DCF-er. Alltså man ska vara helt ärlig, gjorde jag aldrig DCF-er innan. Inte för att jag tyckte det var för svårt eller så, men jag såg ingen poäng med det egentligen. Och som aktieanalytiker tvingas du göra jobbet. Du tvingas göra även de saker du kanske tycker onödiga eller tråkiga och göra väldigt mycket gräv. Men jag tycker nog, det var den största omställningen. Jag tycker egentligen inte att det skapar någon mervärde, om jag ska vara helt ärlig.
Varför tror du att DCF görs då? Kan det vara liksom för att man måste ha en specifik riktkurs?
Ja, jag tror att det är för simpelt med multip. Alltså, ja, exakt. För det räcker inte att säga vad det värderas till idag. Om du måste ha en riktkurs kan du inte göra på multiplar för peer. Du måste ju jämföra med peers och det kan svänga så kraftigt. Nu svänger DCF kraftigt också. Men vi kan prata om DCF bara. Jag vill bara belysa varför det är ett så trubbigt verktyg. För jag tror man pratar ofta om att DCF inte är så lätt att göra. Men bara varför det är så. Alltså, ta ett tillväxtbolag. För de som inte vet, så en DCF görs ju ofta på liksom, man gör estimat 10 år framåt ungefär, ibland längre, men säg 10 år. Så gör man ett terminalvärde år 11 eller år 10. Man sätter en growth, perpetuity growth rate på 2% ofta. Och så sätter man ett terminal growth marginal. Och så räknar man, alltså diskonterar man tillbaka alla de där 10 års kassaflöden plus terminalvärdet med en VAC eller en diskonteringsränta.
Mm.
Problemet med, om man gör de här 10-år-estimaten då, med ett tillväxtbolag som återinvesterar tillbaks allt kapital, som ett Amazon tidigt gjorde, då blir free cash flow to firm, blir ju väldigt lågt. Så superlövtunna marginaler. Och terminal growth, eller terminal marginalen, blir också låg. För man kan ju inte hoppa från att liksom ha 5% marginal till typ 30%. Det är lite konstigt också, om du går från år 10 till 11. Så då gör man den DCF-en och så får man ett visst värde. Men spolar vi fram 10 år så gör du om det här på samma bolag. Så år 11 till 20 istället när det blir ett mognare bolag. Och de inte återinvesterar i samma takt. Så det är helt andra marginaler. Så år 11 till 20 har du höga marginaler och terminalvärdet har ännu högre marginal. Och så gör du om exakt samma exercis. Då får du ett helt annat värde. Men det är samma bolag och du ska ju estimera alla framtida kassaflöden. Så det är så svårt att göra för ett tillväxtbolag. Så jag tycker det blir så trubbigt. Jag tycker inte det ska kunna svänga så mycket. Och sen lägger du till hur mycket diskonteringsräntan kan svänga.
Vilket också är trubbigt.
Trubbigt. Så då har du dubbel liksom, trubbighet.
Mm. Och dubbel speciellt trubbigt. När det är liksom så Redeye-bolag som är jättesvåra att förutse.
De är bolagen som Redeye ofta bevakar alltså.
Ja, små bolag, mycket förändring. Det är jättesvårt att säga vad som händer år 10 där.
Men gå gärna in lite på VAC också och hur Redeye ser på det och ta fram en VAC.
Och sen bara en annan sak, så bara en reflektion från att gå från privatinvesterare till aktieanalytiker. Jag tror också, alltså ju mer tid man lägger på ett case, då blir det mer IKEA-effekt också, märkte jag. Så ni har ju säkert läst Nick Sleeps förvaltarbrev, jag vet att du har pratat om det i alla fall. Och det som är intressant, han tar ju upp origami-exemplet, om ni kommer ihåg det, där en grupp får vika origami enligt instruktioner. En annan grupp får vika origami helt utifrån egna, eller inga instruktioner helt enkelt. Och sen värderar de hur mycket de liksom vill betala för att behålla de här modellerna. Och båda grupper vill betala mycket mer än vad det kostar att köpa professionella origami-modeller. För att de har liksom lagt ner hjärta och själ och gjort arbetet själv. Och den gruppen som gjorde det helt utan instruktioner var vill betala mest för det. Så det jag tror är samma sak med liksom om du lägger så här 50 timmar på en aktieanalys eller en initieringsrapport. Tror du det är väldigt lätt att fastna för det bolaget och tänka, alltså få en bias, en spotlight bias eller vad man ska kalla det, en IKEA-effekt liksom på det.
Mm.
Så det är också en aspekt jag tror. Sen tror jag en annan sak jag insåg också som aktieanalytiker var det där skämtsamma citatet, it's tough to make predictions, especially about the future. Så att det är jävligt svårt och i kort och medellång sikt är det skitsvårt att estimera när vi snackar siffror. Jag tycker det är ganska lätt att säga att det här är ett bra bolag. Ingen aning om de kommer tjäna om 3 år, men det är ett bra bolag. Men att analytiker försöker träffa estimat, och det är skitsvårt. Alltså.
Och just när det kommer till sell side tycker jag att det är intressant att troligtvis så måste det finnas en komplexitet på något sätt för att materialet ska kunna säljas. För att så här, folk hade inte tyckt att det var tillräckligt stort arbete bakom om man bara kom och sa till en mäklare till exempel eller någonting liknande, ja men det här tycker jag är en rimlig multipel. Alltså det räcker ju inte.
Det räcker ju inte, nej. Du sa, vänta, vad kostar den här tjänsten?
Alltså, precis.
Ja.
Så jag tror att, alltså dels så kommer DCF:en från finansteorin såklart från start, men jag tror att det är ett bra argument till varför DCF:en är så kvar och fastrotad inom finans. Just för att det behövs typ en viss komplexitet, tror jag, för att kunna sälja mycket material också. Mm. Samma sak som när man jagar riktkurser, eller när man gör riktkurser och jagar liksom spotlight i media och så vidare. Då är det också viktigt det här med, du vet, höjd, sänkt, riktkurs och så vidare. Även fast det kanske egentligen borde vara ett ganska brett intervall.
Ja.
Vilket jag vet också att Redda jobbar med, förvisso.
Men vilket de får skit för också ibland. Det är lite så här, oh wow, vilken bra analys. Värdet är någonstans mellan 20 och 200.
Ja, men det har jag läst också. Jag tycker att det är rimligt att ha ett intervall liksom.
Ja, då kollar man typ Damodaren som Dino Valuation.
Precis.
Han gör ju alltid ett stort intervall och kolla i liksom vilket percentil bolaget hamnar i hans värderingsintervall, och det är väl rimligt.
Ja, och Adam Buffett säger det.
Och det Redda gör egentligen en sorts scenario. Liksom blir det bull scenario så är det så här, blir det bear scenario är det så här. De säger ju inte att det är värt 200, vilket ofta många tror när det är då mellan 20 till 200.
Nej.
Så att det är ändå viktigt att ha med sig.
Ja. Så för att bli väldigt konkret, kör du Redeyes värderingsframework nu på dina investeringar, eller kör du något mer light?
Nej, jag ska inte säga att jag kör inte det rakt av. Det jag har tagit med mig därifrån, som vi var inne på, deras ratingmodell. Och det är väl den som, de är ju lite kända för att vara lite unik där.
Ja, kan du förklara lite i detalj hur den fungerar?
Ja, för den har jag ändå lärt mig någonting. Jag använder inte den, men det, okej, så VAC i normala fall, i de flesta andra fall, sätts ju av CAPM. Utan att bli för teknisk, men CAPM beror ju på riskfria räntan och beta, basically. Det är väl de som är de variablerna som kan ändras.
Och beta i volatilitet i förhållande till jämförelseindex.
Exakt.
Bara för att förklara, VAC och avkastningskrav är ju liksom hur mycket man vill ha som i avkastning för att investera i ett bolag. Om det då är 20%, då är det mer risk. Man liksom vill ha en högre premie.
Mm.
Är det 5% eller mycket lägre risk, då vill man ha en lägre premie.
Exakt. Så ju högre risk det är ett bolag, desto högre diskonteringsränta. Man har högre avkastningskrav.
Ja.
Att jag måste ta liksom, jag måste få betalt för att ta högre risk. Men så som Redeye då sätter sin VAC, det är att de utgår från en riskfri ränta plus en equity risk premium. Och det är så CAPM funkar. Men CAPM räknar ut equity risk premium med hjälp av beta, som vi är inne på. Men som sagt, vi behöver inte gå in i detalj. Men equity risk premium hos Redeye sätts av en ratingmodell som baserat på, det är ett gäng frågor, en checklista. Som det är en checklista med frågor för people, business och financials. Och det är binära frågor 0-1 ofta, liksom så här ja eller nej. Och sen får du, beroende på hur många liksom rätt eller fel du får, då får du en viss poäng. Och den poängen i slutändan sätter en equity risk premium, eller liksom hur hög VAC:en ska vara. Så du plussar på liksom riskfria räntan plus den equity risk premium som du får av ratingmodellen. Så det är totalt kvalitetsbaserat. Så det innebär att ett bolag kan ha hög beta, som vi snackar om, alltså att den är volatil aktie. Kanske låg likviditet, men det kan vara ett jättefint bolag som är tidigt i sin resa, men ändå få en ganska låg VAC. Ofta är ju bolag i tidig resa har kanske ganska svårt på financials, för det är mycket så här 5-10 års historik av nyckeltal, och det är svårt. Men man kan få jättebra poäng på people och business till exempel. Och den, jag tycker det är ett väldigt sunt, alltså det kommer, fundamenta svänger ju mindre över tid än vad riskfria räntan och beta gör. För det problemet med CAPM är ju att riskfria räntan gick från 1% till 4,5% typ nu i närtid. Nu bara de senaste 2 åren. Och man kan, om man vill göra en sund värdering som inte svänger så mycket, då kan man ju faktiskt ta ett average på riskfria räntan. Säga så här, jag kollar 10-årssnittet på riskfria räntan. Istället för att ta nuvärdessnapshoten, för jag tycker inte det är rimligt att den ska vara på 1%. Och jag tycker inte det är rimligt att den ska vara 4,5 nu. Men vi säger att jag tror den är 3,5. Då har du ju en DCF som är mindre volatil. Men de flesta analytiker gör inte det.
Sen ett annat perspektiv på det är också att man kanske borde värdera ett bolag utifrån hur liksom makromiljön ser ut. Att det kan vara ett korrekt framework. Att det alltså inte behöver vara ett problem att den blir volatil, för att värderingen borde faktiskt ändras när till exempel riskfria räntan ändras.
Ja. Då blir det volatilt.
Liksom. Ja, då blir det volatilt, precis.
Men det är då det blir konstigt om man säger så här, en DCF ska representera liksom alla framtida kassaflöden och liksom diskontera tillbaka det, och så blir det ju ändå en jättevolatil liksom jag tycker det är sämre. Jag tycker det är bättre att ta ett average då. Men det är då den här kvalitetsratingen är mer konstant.
Ja.
Så det blir inte lika svängigt. Och det gillar jag.
Och det, jag tycker det är väldigt vettigt också att man värderar ett bolag utifrån kvaliteten i bolaget. Alltså det ska ju vara en skillnad på ett Fortnox jämfört med någon liten oljeproducent. Och det ska inte bara ha att göra med betan i bolaget, alltså volatiliteten, hur mycket Nej. Det svänger. Utan då ska man kunna liksom bedöma kvaliteten i bolaget. Och Precis. Därifrån säga hur mycket bättre värderingen ska vara.
Och det finns ju hur mycket studier som helst som visar på att beta korrelerar inte med bättre avkastning över lång tid. Mm. Så beta är inget mått på kvalitet.
Nej, men exakt. Det är en hittepågrej.
Lite så.
Och sen ett halvår tillbaka ungefär så jobbar du som Investor Relations Manager på Media and Games Invest. Berätta om din roll där och vad bolaget gör.
Ja, men som sagt, jag jobbar som IR där. Och ni hade ju Head of Investor Relations från Investor i er podd.
Stämmer. Ja, exakt.
Ja, och jag lyssnar, som sagt, jag lyssnar på podden, jag lovar. Och han beskrev det ju ganska bra, att det är, man är som en tvåvägsambassadör. Så då jag läste något citat om IR-rollen, det vill säga balance internal aspirations with external expectations. Så att det är ganska viktigt att bolagets interna ambition och förväntningar från investerare, att det är ungefär en likartad bild. För annars, om det är för stor diskrepans däremellan, så då har man inte riktigt gjort sitt jobb kanske. Och vad man gör rent konkret är väl, det är väldigt spännande jobb. Det är, ingen dag är en annan lik, och det är mycket grejer som uppstår ad hoc. Det kan vara liksom via ett förvärv och måste pressmeddela det eller något annat pressmeddelande. Eller, sen skriver man ju årsrapporter, kvartalsrapporter och med, tar fram dem, skriver.
Ja. Hur mycket är du med i det arbetet och skriva kvartalsrapporter och liknande?
Men det är ganska mycket. Vi har ju en head of investor relations också, så att han är mer delaktig i det. Så jag har lite andra ansvarsområden, men jag är delaktig i det också. Men det är ganska mycket. Man kollar över liksom, ja, vd-ordet och försöker få en bra story för kvartalet. Och sen är det mycket träffa investerare, gå på event. Det är både institutioner och småspar på events. Som stora aktiedagen var jag på.
Precis, jag tänkte säga det. Bra pitch där.
Ja, tack.
Ja, vad gör bolaget egentligen?
det är det jag ska försöka förklara. Vi är den ledande annonsplattformen i Nordamerika när det kommer till annonsering i mobila appar. Jag vet inte hur mycket ni använder mobila appar och hur mycket ni ser annonser där i. Men det är en ganska stor marknad, runt 100 miljarder dollar. Och annonsmarknaden är cirka 900 miljarder dollar. Men trots att det är, så det är ju typ nästan en tiondel av total annonsmarknaden. Men det är ändå väldigt underrepresenterat om man kollar på hur mycket tid man spenderar i mobilen.
Men då går ni till mindre appskapare och erbjuder ert erbjudande till dem då?
Ja, så här funkar det. Så att, om vi tar ett steg tillbaka, så annonsmarknaden har egentligen gått samma utveckling som börsen. Så vi jobbar med vad som kallas programmatisk marknadsföring. Så börsen, så då handlar man sådana aktier över liksom golvhandel och stod och skrek. Och nu sitter man ju elektroniskt och handlar, och det går på millisekunder. Och det är exakt samma som har hänt i annonsmarknaden. Förut tog en transaktion 72 timmar, upp till 72 timmar. Om ett varumärke vill annonsera i Aftonbladet eller TV4. För det var träffas, skriva ett kontrakt, prata om liksom hur annonsen ska se ut, och det är inte skalbart och det är inte hållbart när man har miljontals appar och hemsidor. Så att det går inte att göra det här manuellt längre. Så jag sa 900 miljarder dollars marknad. 2/3 sker digitalt. Men av den digitala sker cirka 80% då programmatiskt. Så helt automatiserad handel. Och vi har då en annonssäljplattform. Så vi jobbar på säljsidan. Så om man tar det förenklat, så har du en säljsida och en köpsida som på börsen. Vi jobbar på säljsidan med de som säljer annonsutrymme. Så det är publishers eller utgivare. Och vi jobbar ju mest med appar. Men annars är det typ aftonblad.se. Men vi har lite webb också. Men ett bättre exempel skulle vara Easybrain, som är en kund till oss till exempel. Och Blockeduco till exempel, om vi säljer annonsutrymme i det spelet. Då har vi en integration med Easybrain. Där vi har en SDK-fil. Jag vet inte om ni vet vad Software Development Kit är, men...
Jag tror jag fattar nästan.
Det är typ som en API. Liksom. Det är en integration liksom, med en fil som gör att vi får tillgång till deras data, och de kopplar upp oss mot vår plattform. Vi får tillgång till liksom, information om annonsutrymmet, vilka den användardata de har. information om innehållet, alltså vilket typ av innehåll det är och så vidare. Och då lägger de upp deras annonsutrymme på våra plattformar, typ som en säljorder på börsen. Och vi är direkt integrerade med cirka 20 000 appar då. Och får tillgång till första parts data. Vi kopplar ihop oss mot annonsköpare. Så de sitter på annonsköpsidan med plattformar på köpsidan. Och vi är kopplade mot cirka 85 sådana köpplattformar. Det är en ganska fragmenterad marknad. Och där sitter alla annonsörer och lägger upp sina köpordrar kan man säga. Så det är annonskampanjer. Så ta exempel, vi säger Adidas. Vi köper 1 miljon annonsvisningar i England. De vill targeta 25-35-åriga män som är fotbollsintresserade. Och då råkar vi ha ett spel, typ som ett, tänker football manager-spel, ett mobilspel. Så fort en användare som matchar deras kriterier, säger 25-årig man, går in i det spelet, då skickas en annonsförfrågan då från den appen till vår säljplattform. Och vi skickar den vidare till de här köpplattformarna. Och den annonsör då som tycker att den här annonsen är värd mest kommer buda högst. Och i det här fallet blir Adidas för att det matchar deras kriterier. Det är liksom 25-årig kille, fotboll, England. Så det är ett auktionsförfarande. Och vi tjänar pengar genom att vi tar en revenue share. Så att vi tar 15-20% av vad annonsbudgeten är. Så säg att Adidas spenderar 100 spänn, då tar vi 15-20. Sen tar de som opererar den här annonsköpsplattformen ungefär en liknande katt.
Så. Det låter ju väldigt skalbart. Så hur ser marginalstrukturen ut?
Ja, men det är skalbart. För om vi ombordar fler kunder så behöver inte vi
Jag tänker
liksom fler. Det är self-serve-modell. Liksom. Det är inte, vi sitter ju inte och managerar allting. Vi gör vissa...
Så cost-base borde ju liksom kunna hållas ganska låg i takt med att revenue ökar, tänker jag.
Absolut, det är väldigt skalbart. Ja. Så att om intäkterna ökar med 50% behöver inte vi öka kostnader.
Nej, precis.
En del av kostnaden kommer att öka. Datakostnader och så trafik. För det vi snackar, vi levererar 700 miljarder annonsvisningar per år. Alltså det är enorma mängder. Så att, absolut, vi har en liten variabel cost structure men mycket av det är fixt.
Och hur har den här GDPR-förändringen påverkat det? Har det gjort mycket?
Och sen har du IDFA från Apple.
Ja, exakt.
Så man måste ju förhålla sig till de reglerna och de lagarna. Men vi har ju som sagt, alltså konsentad, alltså ska man säga, vi har fått medgivande från kunder och vi följer alla de reglerna och har gjort det från början. Jag tror att alla de här integritetslagarna kommer bara göra det lättare för de som har första parts data. Så typ Meta och Google och de som har mycket data, det blir ju bara som en moat nästan, för du måste ha mer jurister för att liksom klara av alla regler och lagar. Och vi har också mycket första parts data i och med att vi har en direkt integration med de här 20 000 apparna. Och det finns många som säljer annonsutrymme som inte har en integration direkt, utan de bara säljer vidare annonsutrymme. Så de har inte liksom samma första parts data. Så de som har första parts data blir vinnare i längden. Och även de som har lösningar för kontextuell marknadsföring, vilket vi har också. Och kontextuell marknadsföring är egentligen bara klassisk marknadsföring. Så att man på typ till exempel Quarter gör reklam för börs Avanza liksom.
Ja.
Det är kontextuellt, att du vet ju att det är en aktieintresserad person som...
Hur har det varit med konjunkturen för annonser? Har det liksom gått ner pris mycket nu under...
Alltså det är ju direkt kopplat mot BNP-utvecklingen i princip. Men den är väldigt elastisk. Så den... Ibland går den ner... Den går ofta ner bara på minsta tecken av oro. Så till exempel corona drogs det i annonsbudgetar in direkt. För det är det du kan dra in snabbast på. Utan att liksom... Det är ju svårare att sparka folk och göra drastiska åtgärder. Så det har ju påverkat mycket och jag tror CPM som vi, det är som man mäter liksom snittpriser på annonser. Snittpriser på annonser har gått ner 20%, 20-30% i år. Och vi vet ju inte, det är ju ingen recession här egentligen, men det är väl mycket oro inför, så då drar man in på annonsbudget.
Är det 20-30% från toppen då eller är det liksom
under kalendern? Och det är väl topp i princip.
Men det här med förstahandsdata blir väl också rätt centralt, alltså i men den här IDFA-förändringen tänker jag, det såg vi inte minst på Alphabet och Amazon till exempel och deras ads businesses mot Meta till exempel. Att alltså Alphabet som är moderbolaget till Google, de äger ju ekosystemen liksom som Android och Chrome och har då mer förstahandsdata. Samma sak som Amazon via deras egen e-handelsplattform och så vidare.
Exakt.
Medan Meta inte har haft det på samma sätt, samma struktur och deras topline blev ju väldigt, väldigt drabbad på kort sikt av det. Och jag såg att eran topline chart, den har ju varit ganska linjär uppåt. Det, liksom, det syns väl att ni inte har blivit drabbade av
just det. Om man tar Meta, förra året så hade de negativ tillväxt.
Ja. Medan vi hade första gången någonsin, tror jag.
Exakt. Och vi hade 18% organisk tillväxt. Mm. Och det är som du säger, Meta har ju inte, de har ju mycket förstapartsdata på deras användare såklart. Mm. De har extremt mycket förstapartsdata. Men Amazon har ju precis startat sin ad business och har mycket liksom retail-data. Så det gynnar ju dem ganska bra.
Precis.
Så att även om Meta har mycket förstapartsdata, så känner de väldigt mycket på för den extra datan från IDFA-identifieraren som sitter på telefonen.
Exakt.
För det innebär att de vet inte nog med att de vet vad deras användare gör på deras plattform, för det vet de ju fortfarande. De visste liksom vad en iPhone-användare gjorde på under hela liksom resans gång på telefonen.
Men det behöver de ju konsent för nu.
Exakt. Mm. Och jag tror senaste datan säger väl att opt-in är väl kanske så här, mellan, det är svårt att veta exakt, men mellan 25-40% optar in och ger tillåtelse. Tidigare var det tvungen att aktivt opta out, och då var det nästan ingen som gjorde. Så att det är ju det. Alltså, ja. Så att vinnarna blir de som har bra första parts data och kan parera det här också. Meta har ju gjort en del ändringar, så det verkar gå rätt bra nu.
Men jag såg en intressant ägarbild i Holdings. Mm. Så förklara lite hur ägarbilden ser ut. Jag såg till exempel Oaktree.
Mm. Ja, men till att börja med så äger ju vår vd och grundare, kan man säga, av bolaget. Han äger 28% av aktierna.
Snyggt.
Ja, så det är pilotskolan.
Deluxe.
Ja, och Oaktree äger 18%. De kom in via en emission när vi gjorde ett förvärv 2021 i början där. Och det är lite kuriosa, det är bolaget som Howard Marks grundade. Men det här är Oaktree Tyskland. Mm. Så de är ju globala, finns världen över. Så det är deras, jag tror det är small cap-fond. Men de har ökat över tid också. Sen har vi även Diedner och Gerge och Case Kapitalförvaltning, men de äger lite mindre steg.
Ja, men om jag avslutar med Median Games Invest, vad tycker du gör bolaget intressant i några konkreta punkter?
Ja, men alltså, vi verkar på den, som sagt, den programmatiska annonsmarknaden, och den, för det första växer annonsmarknaden med 5-6% per år, liksom CAGR om man kollar analys, och sen växer den digitala, tar marknadsandelar av den totala, och den programmatiska tar marknadsandelar av den digitala, så vi kan liksom växa i tre led, och marknaden för in-app-annonsering väntas växa med 11%. CAGR mellan 2023-2027, tror jag. Sen är det väldigt höga inträdesbarriärer. För vi har en stor mängd, som jag sa, direktintegrationer med 20 000 appar. Alltså det är enorma mängder publishers du ska liksom knyta an med, få en integration med, och bygga upp ett liksom nätverk. Det tar tid. Och en annonsköpare vill inte ansluta sig till en annonssäljplattform som inte har liksom en reach. Så du behöver skala reach, för att har du liksom Coca-Cola som annonsör, som kund, och du är en ad agency, då det räcker inte att säga att ja, men du kan nå 20 personer i Grums. Liksom. Det är inte tillräckligt bra. Så du måste ha reach i flera länder och ha en kritisk massa. Sen är det liksom nätverkseffekt också, för ju fler publishers vi kan koppla på, desto mer annonsköpare vill koppla sig till vår plattform, och då blir det intressantare för publishers, och så blir det bara ett flywheel. Liksom. Och så får vi mer data, vi kan träna våra algoritmer och så vidare. Sen har vi, som sagt, högt insiderägande. Det är väl alltid bra att ledningen har samma incitament som aktieägarna. Och så har vi ett bra track record av lönsam tillväxt. Alltså intäkter och justerad EBITDA växt med 41% och 55% i snitt sedan 2014. Det är mycket förvärv där, absolut. Det är 30 förvärv som har gjorts. Men vi växte organiskt förra året 18%. Och året innan det 38%.
Snyggt. Men då går vi över lite mer till nördfrågor om investeringar. Hur ser din investeringsstrategi ut? När du heter värdeinvesteraren på Twitter, så börjar man ju ana lite.
Ja, precis. Den har väl utvecklats. Jag tycker väl all investering är värdeinvestering egentligen. I grunden är det svårt att säga att man ska köpa något bolag man tycker är värt mindre än vad man köper det för. Men inte klassisk värdeinvestering kanske. En intressant grej, det tycker jag är jätteintressant, i en gång gå tillbaka till Nick Sleep förvaltarbrev. Jag tror de citerar Bill Miller i det brevet. Där han säger att alla investerare, eller det finns tre olika typer av edges. Så du har informational edge, analytical edge och behavioral edge. Och om jag ska börja där så skulle jag sätta mig själv i facket i behavioral edge. Jag tror bara alla är väl födda olika liksom, och miljö och liksom uppväxt och allting. Och jag har alltid känt att så här, jag inte blir så, jag har lätt att hantera liksom, stormiga situationer. Så när portföljen är liksom 40-50%, vilket har hänt, så tycker jag faktiskt inte det är så jobbigt. Jag blir mest bara frustrerad att man inte har mer pengar att köpa för. Men informational edge tycker jag också man kan ha, men det är svårare liksom idag.
Kanske den absolut svåraste idag.
Det tycker jag. Eller, ja, precis. Analytical edge kan du ändå ha genom att läsa på mer, speciellt i mindre bolag.
Absolut.
Det är också lite informational edge i och för sig, men det är nästan lättare att ha en analytical edge tycker jag. Men jag tycker behavioral edge är det som är absolut mest. Alltså så här, mätta $90 för ett halvår sedan. Nu $300. Effektiva marknadshypotesen. Och då var det ändå jobbigt att köpa. Jag köpte själv på $90.
Det var rätt kul, för jag tror att vi släppte ett poddavsnitt dagen efter Meta slog i botten. Mm. Och då pratade jag om att jag var så jäkla köpsugen, men jag köpte aldrig. Big mistake.
Precis, och jag köpte, men om jag ska vara helt transparent, jag köpte på 180, jag köpte på 150, jag köpte på 120. Och sen kände jag bara så här, jag förstår inte. Och det är ofta när jag känner så här, jag förstår inte det här. Det är ofta då de bästa köpen har uppstått i mitt liv i alla fall. När jag bara säger, jag fattar inte marknaden.
Jag tyckte att jag förstod reaktionen. Det vill säga så här, då var det ju Metaverse som var i centrum och typ att Mark Zuckerberg skulle vara skitdålig på kapitalallokering helt plötsligt och bara skulle bränna all deg. Och sen så hade vi IDFA också mitt i allt det. Så det blev som att, det var ju ganska tydligt att storyn i alla fall ändrades väldigt, väldigt mycket på kort sikt. Så att jag gillar ju snarare att titta på det så, att så här, kan jag fatta varför den här reaktionen är så kraftig? Ja, det tyckte jag att jag kunde göra, och att den potentiellt var missbedömd. Men jag agerade inte ändå.
Men det är det här som är intressant, om vi då ser på metaexemplet ur det här, i den här linsen då, informational, analytical, behavioral edge. Informationen, alla hade ju tillgång till den. Men alla tolkar den helt fel tycker jag. Så om du kollar analytical edge, narrativet var att han spenderar allt på metaverse, så kollar du egentligen hur lite det var på metaverse. För de gick in i konfkalet och liksom detaljerade på deras capex och sa så här, men det är ganska lite metaverse. Det mesta är typ, vad heter det, AI och datacenter. Och sen typ 6 månader efter blir det en AI-hype. Och då har de liksom 6 månader innan det blir en AI-hype sagt att de lägger massa pengar på datacenter för att träna algoritmer och AI. Och så, då typ rusar aktien på grund av det. Och alla capex, eller nedskärningar gjorde också såklart. Men där var det var ju liksom, alla hade tillgång till den datan. Det var inte jättesvårt att lyssna på konfkalet. Så det är ändå ganska lätt att få analytical edge i ett av världens mest bevakade bolag.
Precis.
Det är lite konstigt. Och det är ju mer för att det är behavioral edge. För att folk...
Aktien går ner, så går det ner mer.
Ja, och då måste man ha en anledning. Man måste typ försöka förklara varför aktien går ner. Och då hittar man på anledningar, antar jag. Jag vet inte. Det är lite som Greenblatt säger så här, jag vet inte varför aktien går ner, men jag bryr mig inte, men jag vet att de går ner. Det är det jag vill veta. Men ja, som vi börjar där, så tycker jag min styrka är behavioral edge. Och jag vet att ni pratar mycket om Greenblatt till exempel. Och min känsla i alla fall är att Magnus, du har väldigt bra track record. Du är den enda som sitter och lever på dina investeringar. Så. Men du, vad jag förstår, som är ganska aktiv och kör mer special situations än vad du gör.
Absolut, sen har ju Magnus ganska mycket mer tid än vad jag har också.
Exakt, och jag kommer komma till det. Och det är det som är intressant, för jag tror att jag som har studerat ändå historik rätt mycket och liksom läst mycket aktieböcker, jag tror Greenblatts liksom track record på 45-50%, jag tror bara du uppnår det, precis som Buffett också gjorde i början av sin karriär, genom att ha, jag vet att ni har pratat om det här, special sits med hög omsättning. Men det kräver att ta mycket tid. Jag tror också har en hög felmarginal där, eller att det finns en större risk att jobba med det. För att varje gång du säljer en special sits, du gör liksom, du köper Duni till P10 och det blir P14 och det är 40%. Då ska du hitta nästa idé. Och man har bara rätt 6-7 av 10 gånger.
Och nu kan man ju se på min portfölj, då är det några minor om man säger så. Så
att
det blir ju det när man liksom har många investeringar i många olika sektorer. Då blir det naturligt att det blir fler fel och det blir också många rätt. Men då gäller det att rätten är större än vad förlusten är.
Men det säger lite sig självt också det här. Ska man nå Greenblatt Returns till exempel, så kan du inte bara köra buy and hold. För det är typ inget bolag i hela världen som kommer köra typ 40-50% CAGR. Alltså du kan inte bara köpa kvalitativa bolag och rida med dem hur länge som helst. Alltså då ska du träffa till exempel typ Amazon. Nej. Vilket inte kommer hända.
Nej, alltså över tid, bolagen kommer ju alltid utvecklas i princip spegla vad de har för return on equity. Det är bara rent matematiskt så.
Mm.
Över lång tid. Och det är inget bolag som har en return on equity på 50% i 20
Nej,
år.
Nej, precis.
Så det är ju typ 20%, ungefär 20-25% de bästa bolagen ligger på. Och jag är nöjd med det. Jag är nöjd med 20%, absolut. Men som du säger, för att komma över det måste du köra mer aktivt. Jag har inte tiden eller magen för det. Det passar inte min personlighet att vara så aktiv. Jag gillar inte att sitta och second-guessa mig själv och tänka så här, fan, Duni borde gå upp till P14, det är 40% avkastning, den ligger på P12 nu, men det andra bolaget på min bevakningslista känner jag har ännu större uppsida, ska switcha nu eller inte, tänk om jag har fel i det caset och så här. Det passar bara inte mig, men, och jag är nog inte så bra på det. Vissa är jättebra på det, som Greenblatt och Magnus kanske. men det passar inte mitt psyke och jag tycker inte heller lika kul och tillfredsställande. Så jag tycker man måste hitta det som passar en själv. Och sen, om man inte då kör special sits med hög omsättning, det näst bästa sättet att få bra avkastning är ju i princip små tillväxtbolag. Också ganska hög execution risk. För att, speciellt om, kanske inte om du går på lönsamma små tillväxtbolag, men det är ändå rätt hög execution risk när du går ner på småbolagslistan.
Om det är så här kortare historik, inte lika beprövad affärsmodell ofta och så vidare.
Så det är en execution risk där också. Men jag har väl då landat i, jag gillar tillväxtbolag, lite mindre men lönsamma. Men också kvalitetscompounders. Och det kan vara ganska stora bolag. Men när man bara känner så här, det spränger att de stora, de kan nog ändå compounda 20%.
Vad har du för exempel där? Du har Meta vet jag, vad har du mer? Du har gaming va också?
Jag har inte så mycket Meta kvar faktiskt. För att nu tycker jag att det är en ganska fair value. Men okej, en kvalitetscompounder, typ Evolution.
Mm, definitivt. Mm.
Och det är också något jag också älskar som jag ändå gillar och inte betala för mycket heller, är ju growth at a reasonable price, tycker jag är absolut bästa. För att det är inte ofta du får lägen att köpa tillväxtbolag billigt, men det tycker jag är de absolut bästa investeringarna. Jag köpte typ Apple till P10 typ när Buffett köpte dem.
Mm.
Liksom back in the day. Tyvärr så håller jag ut mig för tidigt som jag ofta gör. Men det är de bästa affärerna. Typ när man kan köpa en compounder som kanske växer 20% närmaste 10 åren för P15. Liksom. Det händer ofta.
Mm.
Nu har du typ ett sånt läge i Evolution. Det är nästan P15, 17 kanske. Ett annat kvalitetscompounder som inte är billig, men jag vill ta upp den för det är lite så här hidden case tycker jag. Ni kanske har hört talas om det, men Topicus?
Nej, faktiskt inte.
Nej, okej. Okay. Det är sjukt intressant bolag. Det är Constellation Software är den bästa kvalitetscompounderna, typ, alltså riskjusterat skulle jag säga att det är den bästa kvalitetscompounden de senaste 10 åren. För att om du kollar beta då, om det är ingen, även om det inte är mått på kvalitet, så inte heller på risk tycker jag. Men om man kollar, den har haft typ lägst beta, jag tror den största drawdownen den har haft är typ 25-30% bara. Och har enormt bra aktieutveckling senaste 10 åren. Och de har spinnat av 2 bolag. En av dem är Lumine Group. Och den ena är Topicus. Och det är intressant med Topicus att de kör exakt det Constellation Software gör i Europa. Och det är alltså investera i VMS-bolag som är Vertical Market Software. Och det innebär att det är en mjukvara som endast gör en väldigt smal grej. En väldigt smal nisch. En mjukvara som inte är horisontell. Alltså den går inte över flera sektorer. Så det kan, jag tror att ett exempel jag hört ofta är, kan vara mjukvara för bowlinghallar. Ingen nyexad från handel tänker så här, fan jag ska göra nästa iPhone av liksom mjukvara för bowlinghallar.
Och det kanske blir en för liten marknad också för jättar att ge sig på. Så det liksom gör att det blir mer en konkurrens också.
Ja, men tammen är liten, ingen tycker det är sexigt. Och egentligen det som är intressant om med modellen är så som Constellation har gjort det, att de köper en vertikal, så typ mjukvara för bowlinghallar. Och det är så vi tycker jobbar också, som är en jättebra kvalitetskompanjer i Sverige. Och de kan ofta vara dåliga, de här mjukvarorna. Det är kunderna till och med tycker att det här är kass, men det finns ingen konkurrens, det är liksom monopol. Men så de köper typ mjukvara för bowlinghallar, köper några, de rollar upp hela den sektorn, som kanske äger 40% av sektorn, 50%, 60%, det är från monopol inom sektorn. Och så låter de också de managerna inom liksom det segmentet hitta, liksom, för de har ju koll på branschen. Liksom sköta den roll-upen, så det är lite decentraliserat också.
Som Constellation.
Exakt. Och Topicus kör exakt samma DNA fast i Europa. Och Europa har utmaningar för att det är väldigt lokaliserat, så du måste typ översätta. Det är inte samma språk. Nordamerika är så lätt liksom. Det är så här, allt är på engelska. Så du kan bara rulla ut det och upsella. Men det ger ju också en inträdesbarriär. För om du börjar lokalisera, du kan ju liksom köpa en jättebra mjukvara och börja lokalisera till andra länder och ta marknadsandelar och sådär. Så det skapar komplexitet men också möjligheter. Så Topicus är superintressant. Men den handlas i typ EV/EBITDA 25-30.
Aggregater.
Ja, ganska lite dock. För att det är också en grej med min investeringsstrategi. Liksom jag, till att börja med kollar jag på ett case och kollar så här, hur mycket kan jag allokera portföljen till det här? Så, alltså oavsett, alltså så maximal allokering. Så här, ett biotech-case, det sysslar jag inte med bara som ett exempel. Då kanske jag tänker så här med 3%. För det är permanent loss of capital, jag kan förlora allt i det här. Jag kan inte det här. Eller bitcoin säger vi. Så jag kanske bestämmer från början att det är 2-3%. Så kollar jag på Evo som jag bedömer ganska låg risk. För att det är ett moget bolag och så vidare, bra historik. Då kanske jag tänker, ja men jag kan maxa 20% av väskan i det här. Men då gör jag det det här är inget liksom jag sitter och gör i Excel. Men mental modell i princip att så här, 20% som maxallokering. Om den går ner till typ P12,5 liksom. Och om den kostar P25, då vill jag bara ha en allokering på kanske 2,5%. Så liksom allt däremellan så kan jag skala upp och ner i caset. Sen om jag har köpt det och allokerat väldigt tungt i det på typ P12,5 och det går upp till liksom 30% av väskan när den värderas upp, då behöver jag nödvändigtvis inte sälja av det. För att jag tänker bara på min cost basis. Liksom, är det där.
Men så jobbar väl vi lite på samma sätt skulle man kunna säga, Magnus?
Ja, men jag håller med. Det blir ju den här värdeinvesterad-dimensionen i det. Liksom att ju billigare caset blir ju mer köper man egentligen.
Ja, exakt. Och varför jag tycker det är bra att göra på det sättet är att jag vill skala in och ur innehav. Inte bara binärt att säga jag äger eller äger inte. För att annars kommer du aldrig få en tembagger. Och jag gillar att köra tillväxtbolag. Mm. Och om du säljer bort det helt för att säga men nu blir det för dyrt, då får du aldrig en tembagger. Så att om Evo går till P30, då kanske det är bara 5% av väskan. Och då kanske det bara vinsten kvar. Liksom. Men då får den bara rida vidare.
En annan intressant grej tycker jag när vi var inne lite på Greenblatt Returns och så vidare. Och hur han skapar uppsida. Det är att de som faktiskt har varit bäst i världen, typ, alltså Greenblatt och till exempel Buffett. De fokuserar ju typ mer på nedsidan än uppsidan. Och ändå så har de bäst returns på uppsidan. Vilket är rätt här... Det är rätt intressant om man bara lägger upp det på det sättet. Hur tänker du på uppsida kontra nedsida?
Nej, men jag har pratat exakt om det där också. Att det är ofta när jag inte förstår hur jag ska kunna förlora pengar på ett case, det blir bäst affär. Som typ Meta när den var jättelågt värderad. Eller vi kommer komma in på ett case som vi har också som är i princip så också. Att jag inte förstår hur lågt det kan gå egentligen. Men jag tycker, kan man inte förlora pengar på det kan man bara tjäna pengar på det. I princip. Då är det nästan räcker bara att säga att det är billigt, jag vet inte vad uppsidan är. Och så det brukar sköta sig själv lite.
Men det frameworket är så intressant tycker jag. Det vill säga att de som faktiskt presterar bäst säger att de kollar på nedsidan mest.
Ja, och det där med att du har störst innehav i det säkraste också. Det är också en viktig parameter som många missar. Det känns som många kanske nästan gör tvärtom. De vill ha den här tembaggen med mycket rörelse så lägger de mest pengar i det istället. Exakt. Men det är ju recipe för att man kan ha rätt stora drawdowns i portföljen.
Ja, men det är därför jag oavsett värdering först tänker så här, vad är maxallokering i det här innehavet? Investeringsstrategin är också väldigt mycket så här first principles. Alltså så här, vad är first principles? Men det är typ så här, aktier är ju faktiskt bolag. Det är inte pappersbitar som svänger upp och ner. Och det är ju självklart, det vet ju alla. Men jag tycker inte, det märks att alla vet det. För att då hade inte börsen betett sig som den gjorde. För att private equity skulle aldrig sälja ner ett bolag för att de missar estimaten med några procent. Eller liksom så som Meta handlades till exempel. Det skulle inte hända i en privat sektor eller privata marknaden. Mm. En entreprenör som äger en restaurang skulle aldrig gå och fundera på vad som hände med värdet på min restaurang. Liksom. Varför tappar den 30%? Alltså, så det kräver, och det kräver också att man förstår bolaget och affärsmodellen om man har ett sånt private equity-tänk. Eller liksom att det här är ett bolag. För att om jag hade haft tillräckligt med pengar för att köpa hela bolaget. Du vet inte hur många som hade gått och köpt typ Kaliditas då, som jag inte har bra koll till exempel på. Jag skulle aldrig gå och köpa hela Kaliditas. För jag skulle säga, jag fattar inte vad de gör. Jag har inte tillräckligt bra koll på marknaden. Men jag skulle typ kunna gå och köpa Walmart till exempel om jag var megamiljardär. Men så det tycker jag är ganska viktigt att ha med sig också, att om jag inte vill köpa hela bolaget, då kanske jag inte ska köpa aktien.
Det är som klassisk princip från Buffett ju.
Ja, det är lite, eller precis, han har ju sagt det i princip. Så jag har väl gått liksom från traditionellt värde, typ låg PE bara, till, det skulle kunna vara Betsson eller något sådär. Nu är det lite tillväxtcase också, vet jag. Men sen har jag gått mer, kvalitet, compounder, tillväxtbolag.
Du har gjort en Buffett-resa helt enkelt.
Ja, fast skillnaden är att Buffett gjorde det för att han också kanske fick för mycket kapital. Det är det, jag har inte det problemet.
Men värderingsprocessen när du investerar privat, det är alltså multiplar?
Ja, så att jag kollar ofta LTM-multiplar. Bara kolla hur läget är idag. Kolla historiken bara för att kolla på, behöver jag normalisera någonting? Är det ett special case just nu? Sen gör jag kanske prognoser 1, 2, 3 år framåt. Normaliserar om det behövs. Och sen ibland sätter en multipel 3 år framåt. För att jag tycker det ska handlas till en multipel. Och sen gör en IRR istället för att sätta en diskonteringsränta. Så gör en IRR och bara, men det innebär så här hög avkastning. Det är det jag gör. Går jag inte räkna hem på 2, 3 års prognoser eller normaliserade marginaler så tycker jag blir för svårt.
Det är så intressant att det är så många professionella aktieanalytiker och före detta professionella aktieanalytiker som gör exakt så där med sina privata investeringar men som har kört DCF på jobbet i typ så här flera år. Det är samma sak med dig, Magnus.
Mm. Ja, nej, men absolut.
Jo, Buffett gör ju ingen DCF.
Nej, precis.
Alltså, DCF är lite att man försökte göra ekonomi till en vetenskap när det är så mycket behavioral i det egentligen och det går inte liksom, det är inte som fysik. Ja, det går inte liksom att sätta här, exakta värden på det.
Oändligt många variabler också på något sätt.
Ja.
Exakt. Alltså som typ inte går skjuta in i en modell bara.
Men jag ska säga det trixigaste jag gör om man kommer till värdering, det är att jag själv försöker, hur fan ska jag förklara det här då? Men typ att man själv försöker göra liksom gap av non-gap-siffror. Så, alltså, jag ska förklara det lättare. Så tänk dig tillväxtbolag som man tycker är kvalitativt. Men tänk tidigt Amazon liksom. De har högt operating cash flow, men typ inget free cash flow, för de återinvesterar allt. Och det är ju svårt att göra multiplar på det. Visst, du kan göra multiplar på operating cash flow. Men det jag gillar där är att jag gillar att ha konkreta exempel också. Så Hims & Hers gillar jag som bolag. Och där har jag typ en variant perception. Och det är liksom att om man tar deras marknadsföringskostnader, det är typ cirka 50% av intäkterna. Så de är ju inte lönsamma idag. De är precis typ EBITDA lönsamma, lövton marginal. Men om man skulle betrakta de investeringarna, och det här har Buffett pratat om också, i typ Coca-Cola och alltså consumer goods-bolag. Om man tror att de här investeringarna bygger ett brand, för många betraktar bara Hims som customer acquisition cost, och bara så här, men sen har de churnar dem och sen försvinner de. Men om man tänker här, det är kunder som är kvar, men också bygger brand, och då kan man ju kapitalisera dem där och betrakta de kostnaderna som investeringar istället, och skriva av dem på 3-5 år. Så ta bort marknadsföringskostnader i OPEX, kör in det som avskrivningar på 3-5 år, då ser ju resultaträkningen helt annorlunda ut. Och det tycker jag är en cool räkneövning att göra. För då kan man tänka sig hur lönsamheten skulle se ut över tid i det bolaget också. Men det gäller ju att man tycker att de bygger ett starkt IP-brand som har värde över tid, som kommer skapa värde över tid. I Coca-Cola hade det varit helt rätt att göra så.
Men det är någonting vi pratar om rätt ofta. Jag är ganska kritisk till de här kapitaliseringarna av utvecklingskostnader och liknande. Men det är ju inte alltid så att det är fel att göra det. Som du lyfter fram, om det är liksom verkligen värdeskapande och genererar någonting som borde ge en högre multipel till bolaget, då är det någonting som man ska räkna med. Så det är ju inte så enkelt som att det är svart eller vitt, att allt är dåligt eller allting är bra.
Och där kan man också säga att accountingen har inte riktigt följt med heller när det kommer till R&D, som också är jätteintressant på samma tema. Att så här, R&D enligt GAAP tas ju rakt av på resultaträkningen.
Exakt.
Men definitionen på, eller det som ska läggas som CapEx, det som läggs som CapEx, det är att det är investeringar som har ett syfte, liksom ett längre syfte över ett år.
Exakt.
Men så här, vad är mer långsiktigt än R&D till exempel? Exakt. Alltså så här, det borde ju egentligen kapitaliseras, och skulle man göra den övningen på ett Amazon så skulle resultaträkningen se helt annorlunda ut.
Ja. Ja, men exakt, det var lite det jag tänkte komma in på. Det är så mycket upp till investeraren själv där. Där måste man verkligen själv bedöma. Tror jag att det här är värdeskapande eller är det mest bara liksom ett trick att höja vinsten? Så exakt. Det är jätteviktigt om man liksom själv kan bedöma det.
Men det är där jag tror det är svårt i ett spelbolag. För spelbolag jobbar så att de liksom har milestones de måste uppfylla, och sen får de kapitalisera när spelet har uppnått liksom en viss mognad och vissa milestones. Så det har ju vi ingen inblick i. Vi kan ju inte gå och testa liksom deras halvt utvecklade spel.
Ja.
Men ett bolag som lägger pengar på marknadsföringskostnader eller R&D och släpper liksom produkter på kontinuerlig basis, där kan vi utvärdera lättare, tror jag. Om man säger, vad fan, det här brandet, jag märker liksom att unga liksom älskar det här brandet och blir helt fast i deras ekosystem. Så det är lättare än ett spelbolag. Så jag tror det är lättare att fastna i klaveret med kapitaliserade utvecklingskostnader för spelbolag.
Ja. Och om vi går in lite på det där caset då som du hintade om.
Jag tror folk sitter och väntar på det här nu.
PayPal tycker jag är ett sånt där. Jag förstår inte varför det värderas som det gör. Och varför, ja, men varför det är så billigt helt enkelt. Och alltså visst, nedsida kan vi se i caset. Det ska mycket till. Ingenting egentligen i siffrorna talar på att det går sämre för bolaget. Alltså de växer topline 10-15%. EPS växer 8%. Tror jag, eller 15% i år, 8% nästa år och sånt där. Det handlas till P10, free cash flow yield, 10%. Och de har ju, alltså de har ju PayPal branded, som är den där PayPal-knappen när du köper. De har PayPal unbranded, det är Braintree, och det är typ Adyen. Det är ungefär hälften av Adyens storlek, tror jag. Jag har siffror på det här någonstans. Men det är ungefär hälften av, lite mer än hälften av Adyen i storlek. Så skulle man sätta en Adyen-multipel på PayPal Unbranded och göra en sum of the parts, så hade du ju haft ett helt annat börsvärde. Det kanske inte är rätt att göra. Adyen kanske är mycket bättre. Men Adyen har till exempel hade, jag vet inte, jag tror fortfarande Uber som kund i vissa marknader, men PayPal Unbranded har också Uber som kund. Spotify. Så egentligen alla betallösningar när du går in och typ betalar med Uber, säger vi, och det inte står PayPal eller någon annan betallösning, då är det en liksom white label-lösning från antingen typ Adyen eller någon konkurrent Stripe. Och PayPal Unbranded har ju Uber som kund, Apple Pay, Messenger, Spotify, Google, Airbnb, Live Nation, Yelp, TikTok. Och den delen av bolaget växer 25-30% per år. Och den står för cirka 30% av liksom totala payment volume. Och sen har Venmo som växer typ 50% historiskt har växt.
Det är en sån app som det blir lättare att skicka typ över landsgräns och sånt, är det inte så?
Nej, det är ju klassiskt PayPal. Alltså Venmo är i princip Swish. Så det är alla
i USA. Ja, men är det inte internationell Swish, eller kanske inte? Kanske
det inte tror jag inte. Jag tror främst USA. Men jag kan ha fel. Men det är främst USA. För
jag tror du har mer rätt än mig då.
Men det är jätteliksom vanligt i USA. För de har ju ingen sån Swish-funktion som vi gör, som liksom banken har tagit fram här i Sverige. Så att där får du använda Cash App eller Venmo. Och Venmo har ju blivit ett verb liksom. Så bara, can you Venmo me? Och de har ju störst, absolut störst market share när det kommer till peer-to-peer. Och det är cirka 20% av payments volume. Och sen har de ju Branded som är den här klassiska PayPal-knappen. 30% av total payments volume, växer 20-25%. Så att alltså, det är nätverkseffekter i det här, det är starka moats, jag menar, det kräver trust, alltså man vill inte lägga ut sina kortuppgifter på för många ställen heller. De kan bygga en superapp där du liksom kan ha Venmo, du kan ha sparkonto, du kan köpa krypto, de kanske lägger till stockmarket, pratar de om nu. Och jag förstår, jag förstår inte varför annars P10 och free cash yield på 10%, de köper tillbaks 9% av utstående aktierna på det här aktiepriset i alla fall. För de har LTM, så har de köpt tillbaks aktier för $5.4 miljarder. Och nice. Fortsätter de med det, vilket de har authorized stock buyback program framåt också, då kommer de retire 9% av utstående aktierna.
Det är rätt nice också, om aktiekursen är kvar där den är, så kan det faktiskt vara bra för dig om den är det när de återköper, för då kan de återköpa mer.
Ja, men det är därför jag inte är stressad heller.
Precis, jag tycker att det är en jäkligt skön krockkudde. När bolag gör stora buybacks och kursen är låg, alltså då får den gärna vara låg. Alltså för om den stiger om ett år, så kanske de har återköpt mer aktier, vilket blir mer värde för dig som befintlig ägare.
Men exakt, och det är liksom det som är så fint här. Och sen, jag tycker också så här, all AML och KYC blir också bara inträdesbarriär mot nya uppstickare. Alltså tänk dig hur många jurister ett PayPal har. Det är det enda bolaget som har en betallicens i Kina till exempel. Och jag älskar ju nätverkseffekter, det är ju typ en av de starkaste motsen. Och Pat Dorsey.
Köper det.
Ja, exakt. Och Pat Dorsey tycker jag också det. Och hans fond äger bland annat PayPal. Och här är ju verkligen så att liksom, ju fler merchants eller alltså butiker och bolag som har PayPal som betallösning, desto intressant det blir för en kund att gå med PayPal. Och ju fler kunder är, desto fler merchants vill ha PayPal. Och de har redan uppnått den two-sided network-grejen.
Mm.
Så det är svårt att komma in från början och göra ett PayPal idag, skulle jag säga, med AML, KYC. Så jag tror den största disrupten och bear thesisen är väl ja, men det är så här, ja, Cash App kommer, Klarna kommer. Men sen är det väl Apple Pay, typ.
Kan inte en bear thesis vara att det blir lite av en commodity? Att det finns så många faktiskt stora aktörer inom den domänen just nu? Att det kommer skada lönsamheten? För det är liksom svårt att vara annorlunda bland de här stora aktörerna.
Exakt. Gör du en unbranded checkout? Men det är där PayPal säger så här. För de har, unbranded har växt starkare än branded. Och det säger de här för att det är många analytiker som tror att det har att göra med att de pressar priserna för att vinna mer storkunder. Men PayPal säger att nej, men det är inte därför vi vinner marknadsandelar. Det är för att vi har högre authorization rate. Så det innebär att de har mer data på sina kunder. Så det blir mer sällan det blir att de inte kan godkänna ett köp. Så det är en USP för en merchant till exempel. Så de har ju också data som gör att det blir inte riktigt en commodity. Alltså visst, unbranded white label kan ju kännas som commodity. Men de har ju så mycket data. Och sen har de till buy now, pay later som ökar liksom konverteringsgraden, att fler kunder köper hos dig för att de har fler olika sätt att betala på och så vidare. Och även där har de då lägre loss rates för att de har mer data när de kör B. Alltså du kan ju inte bara ge ut kredit till vem som helst liksom. Så att, jag vet inte, jag tycker det är ett såklart case. Det är ju riktigt så här growth at a reasonable price.
Ja, men intressant också, för den här typen av fintechbolag brukar ju ha en väldigt hög värdering. Om man kollar på Adyen och liknande.
Så ja, alltså som jag sa, om du sätter Adyen-multiplar på PayPal unbranded.
Då är du rik.
Ja, för att det är commodity-caset, då kan du ju säga, men vadå, då är Adyen en commodity. Eller liksom, varför är inte de en commodity? Vad gör de? Så att, nej, det är... Jag förstår inte riktigt, men det brukar vara bra att jag inte förstår.
Så det är ett av dina största innehav, antar jag?
Ja, det är näst största innehavet faktiskt.
Och det största?
Ja, alltså det är Embracer. Och det är för att jag ska säga, det har ju kommit ner väldigt mycket i värdering. Och jag har ägt det väldigt länge, så min cost base är ganska låg. Det är väl ingen kanske ursäkt. Så, men jag tycker det är, även det har pratat så mycket om det. Jag tycker det är ganska tråkigt att prata om här, men... Jag tycker Billy Degerfeldt på Twitter äger det. Han hade en ganska bra tweet där. Han visade till den. Men det är lite some of the part han gjorde. För jag tror att det är ofta jag ser det. Och därför tycker jag some of the part är bra ibland att göra. Det är sällan att den materialiseras. Men den är bra att göra som en sanity check. Och jag tror att Embracer nu på konsoliderad nivå så ser inte så kul ut kanske cashflow-mässigt. För att de återinvesterar. Och jag tror många då är skeptiska till hur mycket av det som... Alltså, det de återinvesterar i, kommer det resultera i en bra ROI basically, för att många av deras senaste spelsläpp har kanske inte varit så bra och så vidare. ROI-charten har blivit sämre. Så jag tror många är skeptiska till det de investerar i, om det faktiskt kommer bära frukt. Sen tror jag också att det är en kombination av att de har ganska låg leverage om du kollar på debt sidan, men de har ju en del operational leverage, liksom att de återinvesterar ju mycket av operativa kassaflödet, så det är knappt kvar något i kassaflöde. Och det är ju, då måste man ju också ganska kommitta till det, för du kan inte bara strypa ett spelprojekt mitt i heller. Så det är inte liksom lätt för dem att bara dra ner på det free cash flow. Nu gör de ju ett omstruktureringsprogram. Men därför tycker jag some of the parts är ganska bra sanity check. Och kollar man där, liksom Asmodee kom från ett private equity-bolag, köptes till en ganska rimlig multipel. Jag tycker det är höga inträdesbarriärer, bra moats, det är ett fint bolag. Det ska ha ett värde på typ 20-25 miljarder. Du har Coffee Stain, ska också ha ett värde någonstans där. Gearbox ska garanterat ha ett ganska högt värde. Exakt vet jag inte. Säg 8-15 miljarder i alla fall. Så gör en sån sum of the parts så ser det alldeles för billigt ut. Om du backar ut skulderna.
Vad är börsvärdet då?
Idag gick den upp mycket. Men 28 någonting.
På tal om det så kanske vi ska säga det. Vi sa inte det i början. Men vi spelar in det här 14 december. Och på grund av att jag är på playan i Thailand i januari, så är det då vi sänder det. Så ja, att det är lite förinspelning här, så alla vet det.
Härligt. Var på playan i Thailand. Men 28 står väl aktien i någonting sånt där. Och men börsvärde kanske borde vara 45 tycker jag också. Eller något sånt där. Men ja, vi behöver inte gå in mer på Embracer. Som sagt, det snackas rätt flitigt om det. För ni vill att jag ska ta upp ett till case, tror jag. Och då... har jag en kvalitetscompounder som faller in under det. Och det är också, skulle jag säga, growth at a reasonable price. Det är, jag ska ge en pitch här för att se om ni kan gissa. Så tänk er möjligheten att ni skulle kunna investera i Lego. Så antagligen är liksom extremt höga bruttomarginaler. För det är ju bara plast som säljs till jättehöga priser. det är överprisat liksom plast på grund av intellektuella rättigheter.
Basically. Är det här Warhammer-bolaget?
Ja, fan, det tog det redan. Det, jag trodde det skulle vara något på spåret, att det skulle vara nere på 2 poäng.
Men du ska se mig på spåret, det är fan löjligt.
Okej, det var inget kul. Men det är precis, det är Games Workshop. Så det här bolaget tycker jag är bättre än Lego. För att det är då plast, men det är långt mer avancerat att kopiera. För att det är extrema detaljer på de här gubbarna. Det finns massor av lore och bakgrundshistoria som har byggts upp i, jag tror det är 40 år nu har de hållit på med det här. Och skriva liksom om världen. Och det finns över 500 publicerade böcker i den här världen. Och det är ju spelregler som har utvecklats över liksom alla de här åren. Och så kan du ju spela med dina gubbar. Så det är liksom, appealen är ju långt mer än Lego. Och det är mycket mer komplicerat än Lego också. Och trots att Lego är en enkel produkt så ser du knappt några konkurrenter. Jag menar, det borde gå att göra, istället för runda piggar borde du kunna göra några trianglar och göra typ samma grej. Men ändå är det ingen som lyckats. Så, och det här är en långt mer komplex produkt. Du har liksom 20-tal arméer. Och varje armé har liksom 20 olika enheter att välja på. Liksom så här pilbågsskyttar, spjutmän och en enorm variation. De är komplexa som fan. Och det här skapar enorma inträdesbarriärer. För att tooling kost. Alltså jag vet inte, jag har ganska bra koll på det här för jag kommer från lastbilsbranschen. Men när du gör injection molding, alltså när du gjuter plast, då måste du först göra ett stålverktyg som du liksom, du karvar ut det här stålet med detaljerna, sprutar in plast och trycker med det här stålverktyget. Och alltså toleranserna, hur små fel det får vara i det här stålverktyget, det är liksom på såna här små gubbar. Det gör att varje sånt här stålverktyg kostar mellan 30 till kanske 100 000 dollar. Och så ska du kanske lägga lika mycket i design också. Att en produktdesigner som har ritat upp den här gubben i CAD-program eller någonting.
Så det är extrema stordriftsfördelar egentligen?
Exakt. Och intressebarheten är enorm. För att ska du konkurrera med Games Workshop räcker det kanske inte att du bara tar fram en ork-armé och sen ingenting annat. Det blir ganska svårt liksom. Och sen ska du ta fram spelregler och sen ska du bygga upp bakgrundshistoria. Så de har monopol i princip. Det finns typ inga andra som gör det här. Och man brukar skämtsamt kalla det för plastic crack. Liksom folk är beroende när de kommer in i det här och vissa spenderar 10-20 000 kronor på sina Warhammer-arméer. Och de har ett market cap på typ 3 miljarder pund. Operativt kassaflöde på LTM tror jag 190 miljoner pund. Det har växt med 23% CAGR senaste 5 åren. De lägger i snitt, senaste här var typ tooling, R&D och tooling kost, alltså produktutvecklingen men också de här verktygen då på 28 miljoner pund. Så vad blir det? Det är typ 15% av operativa kassaflödet återinvesterar de. Och det är just, det kan man ju tycka är lågt, men det är för att det betyder inte att de inte kan växa över lång tid. Det är bara att de kan inte flöda marknaden med nya produkter. Så att det är väl lite nackdelen att de har extremt bra return on capital employed eller ROIC. De har en ROIC på 150%. Det är helt sjukt. Och det är inte bara i år, utan så här, de brukar snitta mellan 100-150%. Men de kan inte återinvestera allt. Så jag har modellerat upp det här. För att de har till exempel dividends på 137 miljoner av liksom 190 miljoner operativt kassaflöde som delar ut typ 70%, återinvesterar typ 15-20% och sen bygger de lite kassa på resterande. Och det värderas till 17 gånger fritt kassaflöde idag, monopol. Och jag modellerar upp det lite som så att jag tar utdelningen, köper tillbaka de aktien, handlas under intrinsic value, bygger upp fler aktier. Och sen räknar jag på typ ett fair value någonstans om 2-3 år. Att det värderas upp till 20 gånger kassaflödet istället för 17. Och bara genom att göra det så får jag en IRR på cirka typ 36%. Så då räknar jag med att liksom, bolaget växer kassaflödet med bara 5% per år. Fast de har växt långt över det. Så det är ganska konservativt. Så 2 år av 5% i tillväxt. Och sen värderar jag upp det kassaflödet till, eller bolaget till 20 gånger kassaflödet om år 2. Plus att jag köpt tillbaka aktier för utdelningen då. För den gillar typ 5%. Så jag tycker det, även om det inte är en stor men typ en expansion, då får du både liksom att de har en hög ROIC, hög dividend payout ratio som jag köper tillbaka aktier för. Och Buffett brukar säga så här, det är mycket bättre med buybacks. Men det är också för att det här blir som en egen buyback.
Mm.
Det funkar inte i USA, för att när du får en utdelning måste du skatta på den. Och det är därför buybacks är så mycket bättre än utdelningar. För att, men vi har inte det problemet när vi har KF eller ISK.
Sen kommer väl också den här Warhammer-serien nu med Henry Cavill. Alltså nya typ Witcher-aktiga serien. Så den kan man ju också driva på en hel del.
Ja, men det är intressant att säga, för de har monopol. Och det här är också typ verkligen transmedia. För det är ju typ ett boardgame. De ska komma med en tv-serie. De har 500 böcker publicerade. De säljer figurer, tv-spel, det är typ cirka 50-100 tv-spel som redan, och det licensierar de bara ut, så det är ingen utvecklingsrisk. Så det är licensintäkter som är 100% marginal, för de har inga kostnader för det här. Och det står för ungefär 10% av intäkterna också. Så det här tycker jag är en riktigt så här oupptäckt typ kvalitetscompounder. De är ju ganska små, alltså visst, de är ju stora i och med att om man kollar till tammen så är de stora, liksom, de äger ju hela marknaden. Men relativt små ändå, och alltså jag ser inte varför inte skulle fortsätta växa.
Sen har du lite analytical edge kanske med gaming-bakgrunden och nörderierna.
Ja, och det är det som är intressant med aktier också, att det blir liksom, man kan ju ta och lära sig av alla investerare, men sen har man sin egna circle of competence och intressen som leder till vissa case. Så är det absolut.
Mycket intressant case.
Ja, men verkligen mycket flera intressanta case skulle jag säga. Okej, men jag kan ta avslutande fråga här. Om du får ge ett tips till en nybörjare på börsen och ett eller mer erfaren investerare, vad hade det varit då?
Jag vet inte, jag har nog kört några citat redan. Jag gillar citat, jag vet inte varför. Jag tycker typ information sätter sig bättre när man har ett citat. Liksom.
Jag håller med,
men det är bara att köra på med.
Ja, så jag gillar stoicism som jag snackade om innan. Så jag tycker ett bra citat för nybörjare är: "The object of life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in the ranks of the insane." Och det är från Marcus Aurelius. Jag tycker det är ganska intressant. Alltså det är att inte dras med av formmentalitet och liksom nästa nya grejer. Så typ AI nu till exempel. Jag säger inte att det är dåligt. Det kan säkert vara jättebra. Men det kan också vara tråkigt att investera i en video på de här nivåerna. Jag vet inte, men det kan vara bra att inte ryckas med i alla fall.
Men det kommer ju i princip varannat år som en klocka, så kommer det ju någon hype som går alldeles för långt. Det var cannabisbolag för, vad var det, 6 år sedan.
Exakt.
2 år innan dess var det grön energibolag och så vidare. Så att, precis. Det är inget dumt citat.
Nej, exakt. Och, så det är väl, det tycker jag är väldigt bra, för att det är också lätt att det blir en halo-effekt när man tror alltid att liksom en expert eller analytiker eller något, man tror lätt att de vet så mycket mer än vad man själv gör. Men det är inte alltid fallet. Och speciellt ekonomi är så svårt. Liksom. Det är ingen vetenskap. Så nej, jag tror att det är ett bra. Sen också en bonustips då, till nybörjare skulle väl också vara buy quality, cry once. Jag tror man gör livet ganska enkelt för sig om man håller sig till kvalitetsbolag. Även om det kan vara tråkigt.
Ja, men jag tycker det är ett bra tips till nybörjare, definitivt. Ja, men grymt. Fan, jävligt intressant avsnitt. Intressant case.
Tack,
ja. Jag får med om en liten lögn också. Att jag var löjligt bra på spåret. Det är jag inte. Det är för mycket kulturfrågor. Men jäkligt kul att ha det här, Danesh. Och stort tack för din medverkan.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Och lite kul att få dra lite case och grejer. För jag har varit så tvärtyst på Twitter. Så att vet folk att jag lever och tänker.
The comeback of the värdeinvestor.
Jag har sett det när du har pitchat på Twitter, så har du skrivit typ så här: ja, nu har jag varit frånvarande så länge, så nu måste jag skriva någonting. Typ. Sen så kommer någon lite rant typ.
Ja, för jag blir stressad.
En gång per kvartal eller någonting.
Ja, jag blir stressad av att jag har 20 000 följare. Varför? Jag måste bidra med något värde. Men ni får bjuda in mig, så för jag är mycket bättre muntligt skulle jag säga än skriftligt. Så då får jag prata om det.
Absolut.
Ja, men det var grymt, grymt kul att prata med dig. Stort tack.
Tack så mycket.
Komma.
Så hörs vi igen om 2 veckor. Ciao, ciao.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys, och alla aktier är förknippade med risk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.